radio.
Mitt i det sämsta säkerhetsläget sedan andra världskriget ska Sverige riva upp och organisera om sin underrättelsetjänst. Just när den behövs som mest.
Det här är inte den bästa tid som finns för att omorganisera svensk underrättelsetjänst. Det är nu vi måste vara riktigt på alerten.
Bakgrunden är ett svenskt misslyckande. Men frågan är vems felet är.
Jag är inte säker på att jag tycker att regeringskansliet var superbriljanta på att se det som skedde i Ukraina.
Man kan inte heller leda i bevis att en omstrukturerad underrättelsetjänst skulle ha löst den här uppgiften bättre.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om bråk i Agent Sverige om den nya spionmyndigheten. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Sylvia Dahlén.
I december 2021 är allas blickar riktade mot ryska städer vid Ukrainas gräns. Över 100 000 ryska soldater med stora mängder materiel har samlats där. Och i underrättelsevärlden pågår ett febrilt arbete med att komma åt Rysslands planer. Den amerikanska utrikesministern Antony Blinken, som råkar vara på säkerhetskonferens i Stockholm, har sin bild klar. Ryssland rustar för storskalig invasion.
Evidence that Russia has made plans for significant aggressive moves against Ukraine, including efforts to destabilize Ukraine from within and large-scale military operations.
Men i Sverige är tongångarna annorlunda.
Det är så här att vi har ju inte kunnat förklara över vad är Rysslands intentioner.
Utrikesminister Ann Linde har just hållit tal på rikskonferensen Folk och Försvar i januari 2022. Och får en fråga om vad hon tror Rysslands mobilisering kommer leda till.
Det kan vara en hybridattack, det kan vara missilangrepp på infrastruktur, det kan vara destabilisering, det kan vara att man går in när det gäller vattenförsörjning, elförsörjning, den typen av saker.
Okej, så USA tror på ett storkrig när som helst, men Sveriges hållning är mer, ja, det blir nog mer av samma.
Precis.
Det vill säga ryska hybridattacker och nålstick mot Ukraina. Och vi vet ju idag att Ann Linde har fel. Och det kan verka konstigt idag med tanke på att USA och NATO i princip skrek rakt ut att det kommer ske en attack när som helst.
Men så kom de in på mitt kontor och sa, generalsekretär, nu har de fört blod fram till gränsen. Och blod är färskvara, det har du för du ska gå till krig. Och då var mina folk säkra på att nu var det dagar igen till angreppet.
Blodpåsar vid gränsen, mycket tydligare än så blir det inte, säger NATOs dåvarande generalsekreterare Jens Stoltenberg om den här perioden. Men Sverige håller fast vid sin linje och enligt uppgifter till DN ska Ann Linde vid ungefär samma tidpunkt till och med sagt till den amerikanska utrikesministern att man inte trodde att det skulle bli en invasion.
Alltså jag undrar vad Antony Blinken, hur han reagerade när hon sa sådär.
Ja, han satt väl där på andra sidan bordet och bara skakade på huvudet kanske.
Men vi vet i alla fall hur NATOs Jens Stoltenberg kände över Sverige och andra europeiska länders hållning.
Den dag i dag överraskade mig är egentligen hur få som trodde på oss. Alltså detta är historien om en länge varslet krig. Det är väl knappt någon annan invasion som har varit varslet så tydligt så länge på förhand.
Vad var det då som hände här? Hur kunde Sverige ha så fel? Jo, det stavas MUST, alltså Sveriges militära underrättelse- och säkerhetstjänst. Det är de som ska trycka på larmknappen i ett sånt här läge som den ryska invasionen.
Rätt eller fel, det är ju i alla fall de som får skulden för det här haveriet.
Gjort en rätt grundlig genomgång av upptakten till den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina. Det blev väl inte alldeles rätt om jag uttrycker saken med stor försiktighet.
Det är den förra utrikesministern Carl Bildt som får uppdraget att utreda hur den svenska underrättelsetjänsten bör arbeta i framtiden. Och hans förslag som regeringen ska gå vidare med innebär att MUST blir av med uppgifter. De flyttas istället över till en helt ny civil underrättelsetjänst som blir en myndighet under regeringen.
En självständig myndighet som är inhämtande i någon utsträckning, men framförallt analyserande.
Men det här har ju väckt kritik.
Mm, man kallar ju det här ett hot mot Sveriges säkerhet.
Du, jag tänkte på en sak. Innan vi fortsätter, ska vi dra en liten snabbkurs i hur svensk underrättelseverksamhet är organiserad?
Mm, det kan ju vara bra.
Mm, kör du, Silvia.
Och man kan ju säga att MUST är ett av de fyra benen inom svensk underrättelsetjänst. Sen finns det också Säkerhetspolisen. De ansvarar för den inre säkerheten i landet. Säpo bekämpar ju också terrorism och brott mot rikets säkerhet.
Och det är de som jagar ryska spioner här i landet.
Mm, precis. Och så kronjuvelen då i svenskt underrättelsearbete. Försvarets radioanstalt. Världsledande på signalspaning. Och så det fjärde benet då. Det kan man säga att det är ju allt övrigt. En mix, cocktail av svenska ambassader utomlands till exempel. Många andra myndigheter som också har underrättelseuppgifter. FOI till exempel.
Där har vi rubbet som man brukade säga när man spelade fotboll på skolgården. Mm. Resten. Snyggt. Men nu ska alltså det bildas en helt ny civil underrättelsetjänst. Och det här finns det kritik mot Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, superhemliga FRA. De tycker att det stressas fram.
Ja, myndigheten ska ju vara på plats om drygt ett år bara.
Ja, och det här kan vara problematiskt då att göra en så här stor omorganisation så snabbt när säkerhetshoten är större än på länge.
Mm.
Det anförda tidstempot i när det här ska vara operationellt, 1/1/27, är ju för att vara, med min erfarenhet av den offentliga sektorn, något skyndsamt.
Jörgen Holmlund är lärare i underrättelseanalys vid Försvarshögskolan.
Hastar vi för mycket i det här, då kommer vi att riskera att kunna tappa olika delar, att i dess förlängning då, göra Sverige mindre säkert.
Det finns alltså risker med att riva och slita i Sveriges militära underrättelsetjänst.
Ja, men det finns också risker med att inte göra det. Så det är inte så lätt det här. För det var ett tag sedan det gjordes något åt det här och hoten har förändrats.
Om man ser på hur underrättelsestrukturen ser ut idag så är det ett arv som egentligen går tillbaka ända till andra världskriget.
Wilhelm Agrell är det tyngsta namnet inom svensk underrättelseforskning. Det måste vi väl ändå säga.
Ja.
Han är professor emeritus vid Lunds universitet och har forskat på de svenska underrättelsetjänsterna i ett halvt sekel.
Och man har lappat och lagat på det successivt under decenniernas gång, men inte riktigt hamnat rätt.
Alltså det låter ju inte så bra om det hemligaste vi har i Sverige är lappat och lagat.
Nej, låter lite som ett fuskbygge kanske.
Mm. Men alltså för att förstå det här lapptäcket då som Agrell pratar om, då kan man ju inte låta bli att ta exemplet IB.
IB-affären.
Här hemma i Sverige har vi i tidningarna sett att statsministern träffat samman med en hel del andra politiker också. Skulle det kanske vara möjligt att få veta något om innehållet i de där samtalen?
Ja, det var en annan ton på oss journalister förr, Claes.
Ja, skjutjärnsjournalistik är väl inte det man tänker på direkt när man hör det här.
Den som får frågan här, det är ju statsminister Tage Erlander. Året är 1952. Han har precis kommit hem från ett 2 veckor långt besök i USA där han bland annat träffat president Harry S. Truman.
Samtalet med president Truman var nästan helt och hållet opolitiskt.
Opolitiskt? Ja, särskilt opolitiskt var det nog inte, för mötet blir ju startpunkten på en förändrad relation mellan Sverige och USA under kalla kriget. Det går stick i stäv med den alliansfria neutraliteten Sverige visar utåt.
Och en konkret grej med den här relationen är att Sverige delar med sig av sin signalspaning till USA. Och i utbyte så får Sverige köpa vapen och teknik.
Men det finns ju ett problem här. USA nojar över att Sverige är typ nedlusat av sovjetiska spioner.
Ska vi exportera vapen till er i Sverige vill vi ha koll på att ni inte har kommunister in i systemet.
Och nu inleds ett nytt kapitel för den svenska underrättelsetjänsten för att gå USA till mötes. För trots att det är Säkerhetspolisens jobb att hålla koll på spioner i Sverige så bildas en ny enhet som ska göra samma sak, fast inom den militära underrättelsetjänsten. Den får namnet B-byrån eller B-gruppen. Jörgen Holmlund vid Försvarshögskolan.
Det där gjorde ju att man kartlade de som jobbade på olika arbetsplatser och deltog i fackföreningsrörelsen utifrån enbart politiska sympatier.
Men att hålla på och registrera svenska medborgare för var de står politiskt är kontroversiellt. In på 60-talet växte den här organisationen och den byter namn till det som skulle bli lite mer allmänt känt som IB.
Kan det tänkas att medlemmar i den här organisationen i sitt arbete bryter mot svenska eller utländska bestämmelser och lagar?
Det hoppas jag att de inte gör.
Om det vore sant det som stod här i reportaget, skulle det då vara upprörande enligt er mening?
Då måste vi ju ta itu med det.
Det blir såklart en stor skandal när IBs metoder avslöjas 1973 i vänstertidningen Folket i Bild, Kulturfront. Och dåvarande försvarsminister Sven Andersson, han får svara på lite tuffare frågor från journalister.
Mm. Han tvingas ju till slut göra det som han själv uttryckte det, ta itu med IB.
Ta dem i örat.
Mm. Men det blev inte någon jättestor reform av den militära underrättelsetjänsten, utan den får fortsätta vara lite vildvuxet gräs kan man säga. Några år senare visade sig återigen att underrättelsearbetet inte funkar så bra. Hela natten hör öborna runt Gåsefjärden maskinljud och på morgonen kan de se vad det var som väsnades. På ett grund står en ubåt med den sovjetiska örlogsflaggan som vajar i vinden. Men det är först när fiskaren Ingvar Svensson på Sturkö ringer och tjatar på marinen att åka dit som något händer. Då har ubåten stått på grund i över 12 timmar. Den här storyn är ju välkänd, ja. Men att det var ett underrättelsemisslyckande, det är ju inte lika känt.
Nej.
Det som kom bort lite i sammanhanget var att det svenska underrättelsesystemet inte fungerade alls. Ubåten ramlar upp på land inne i skyddsområdet och upptäcks av en fiskare dagen efter. Det är ingen vidare förvarning kan man säga.
Nej, det var det ju inte.
Inte alls.
Problemet den här gången det var ju att olika delar i underrättelsesverige inte pratade med varann. Professor emeritus Wilhelm Agrell.
Varje myndighet hade sin egen lilla underrättelsetjänst och gjorde sina egna underrättelsebedömningar. Det där skapade en situation där alla hade sin egen lilla bit av ansvaret, men ingen hade egentligen helhetsansvaret. Och det var en väldigt farlig situation egentligen. Men vi klarade oss igenom det kalla kriget ändå därför att vi blev aldrig angripna, men systemet hade stora blottor, helt klart.
Och det här problemet försökte man lösa på 90-talet när MUST skapades. Men det hjälpte ju inte 30 år senare när MUST ändå missade världens mest uppenbara invasion. Dina bruna läderskor ekar mot stengolvet i den långa och anonyma korridoren. Din mobil ligger kvar inlåst i ett kontor på Lidingövägen 24. Inget av det som ska sägas får komma ut. Av synnerligen betydelse för rikets säkerhet står det stämplat med ilsket röda bokstäver på dokumenten i din portfölj. Det har varit överläggningar under flera månader, men nu ska den slutgiltiga rapporten presenteras. Och med tanke på vad som ligger i vågskålen görs dragningen på högsta nivå.
Då kanske det är någon av kontorscheferna på MUST eller chefen för MUST som åker iväg för att ha de här dragningarna.
Stefan Kristiansson var under 5 år högsta chefen på MUST innan han gick i pension 2012. Men varken han eller vi var ju på plats när MUST lämnade sin rapport om vad man trodde att Ryssland hade för planer strax där innan invasionen.
Nej, precis. Vi vet ju inte heller när rapporten lämnades in eller om det kanske skedde löpande.
Det viktiga med de här delgivningarna är att de kommer i tid. Så att den här uppdragsgivaren, om det är regeringen eller det är överbefälhavaren eller vem det nu kan vara, hinner vidta åtgärder. Alltså om man har väldigt relevant information som kommer för sent så är det värdelöst.
Men hur den här informationen sedan används, det är upp till den som beställt den förstås. Och här kan det uppstå en del friktion och frustration för en underrättelsechef.
Vi lämnar våra rapporter, vi försöker förklara så långt det går. Därmed har vi fullgjort vår uppgift, och sen är det liksom ett politiskt ansvar att hantera den verklighet som vi har beskrivit. Jag har vid flera tillfällen känt mig ungefär som de här avancerade klimatforskarna som har pekat på problemet och säger att nu måste ni göra någonting, och så händer ingenting. Jag har viss förståelse för deras frustration om vi säger så.
Man brukar säga att så länge det funnits hemligheter så har det funnits spioner. Men en riktig underrättelsetjänst, en organiserad underrättelsetjänst, fick Sverige 1905 då unionen med Norge upplöstes. Och då var faktiskt ett huvudsyfte att spionera på norrmännen. Dagens militära underrättelse- och säkerhetstjänst MUST, den bildades 1994 när det kalla kriget precis tagit slut. Och uppgiften var och är att hålla koll på de yttre hoten mot Sverige. Men bara för att det handlar om hot från utlandet så behöver de inte vara militära.
Namnet den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, den är i viss mån vilseledande, för det handlar inte bara om militära frågor.
Tidigare MUST-chefen Stefan Kristiansson.
Personalen på MUST uppgår till ungefär 70% av civila medarbetare. Det är statsvetare, det är beteendevetare, det är tekniker, det är språkvetare, ekonomer och en lång rad av civila kompetenser som finns representerade.
There, yeah, now remember, oh my god.
That looks like a second plane. In Madrid this morning, more than 190 people were killed and more than 1,400 injured.
There had been a series of coordinated suicide bomb attacks on the tube network and a bus. 52 people were killed and about 700 injured, many critically.
Det är ju lätt att glömma, men det som vi varit mest livrädda för under de senaste 25 åren, det är ju verkligen inte Ryssland, utan det är ju terrorism. Och det börjar ju i New York 2001.
Efter det så var det bara terrorism hela tiden som var aktuellt.
Det är inte bara underrättelsetjänsterna i USA och de drabbade länderna i Europa som skiftar fokus mot terrorism. Här i Sverige bildar MUST tillsammans med Säpo och FRA en särskild grupp för terroranalys och bevakning, NCT. Och här pumpas det in resurser.
Alltså de bästa analytikerna som vi hade på det här området, de som kunde mest, som hade bäst kontakter med utlandet och så vidare, de satte vi tillsammans under ett tak, och det blev på Säkerhetspolisens dåvarande kontor på Kungsholmen.
Stefan Kristiansson, tidigare högsta chef på MUST.
Och sen i nästa fas så blev det internationell krishantering. Det var tiden när man sa att Sverige försvaras bäst i Afghanistan. Och hela fokuset låg på internationell krishantering, och fortfarande var ingen intresserad egentligen på den politiska nivån av vårt territorialförsvar och liknande. Och inte förrän egentligen då 2014, efter det att ryssarna hade gått in på Krim, så blev det väldigt påtagligt, och det blev en betydande resursförstärkning både för det militära försvaret och inte minst i underrättelsetjänsterna.
Och nu när Ryssland är upp ur frysboxen så är det en mer svårberäknelig fiende än under kalla kriget.
För drygt en månad sedan inleddes en serie av misstänkta sabotage mot master.
Påsken 2025 började strömma in ovanligt många anmälningar om sabotage av telemaster längs med E22-an. Polisen i Kalmar tror att det är samma aktör som haft sönder omkring 30 master. Det spekuleras om att det skulle kunna finnas en koppling till Ryssland, men ingen grips. Och det finns ju massor av såna här exempel från hamnar och kärnkraftverk och...
Ja, sjökablar.
Just det. Och så vidare. Där polisen inte kommer någon vart. Och även underrättelsetjänsterna verkar ha svårt att följa upp det här för att kunna lägga ett större pussel om... Är det en främmande makt som spökar med oss?
Mm.
Man kan säga att det här är saker som säkerhetspolisen borde ha hand om. Ja, det är det till en viss del. Men det ligger också utanför säkerhetspolisens område delvis.
Det kanske behövs en tydligare ansvarsfördelning. Wilhelm Agrell, professor emeritus på Lunds universitet.
hot som är övergripande, så har man svårt att säga vem är det som egentligen har ansvaret för att följa upp det här och ansvaret för att förvarna om någonting kommer. Det här är ett stort problem och strukturellt problem som inte bara Sverige har utan många länder har.
Alla verkar i alla fall vara överens om att det behövs en förändring av svensk underrättelsetjänst för att möta de här nya hoten. Och det är ju lätt att vara efterklok, men det här arbetet borde kanske ha startat för 10 år sedan när Ryssland invaderade Ukraina första gången.
Nu ska man då så att säga byta skor mitt som man är under förflyttning. Och det är kanske inte så lätt och inte så lämpligt. Kanske kommer underrättelsetjänsten att sättas på prov för första gången på lång tid på allvar. Och då är det inte så bra om vi har en organisation som är flytande och som inte har funnit sina former ännu.
Jag har tänkt på det, att bilda en ny underrättelsemyndighet på bara ett drygt år i de här tiderna. Det är lite som att kratta löv när det blåser ute.
Mm.
Det behöver ju inte vara fel. Ibland så måste man, men det är svårt.
Det är rätt svårt.
Samtidigt så har man inte något val och man måste anpassa sig till en förändrad hotbild, så måste man ju göra det ändå. Men det är kanske inte så lämpligt att ha en stor, att alla byter stol med varandra just när det här inträffar.
Wilhelm Agrell, som är författare till många böcker inom det här ämnet, han tycker dessutom att det är fel att ha Musts misslyckande som utgångspunkt eller förevändning för en omorganisation.
Min huvudsakliga kritik skulle jag säga mot den Bildtska utredningen ligger på den punkten. Nämligen att man så starkt skjuter fram misslyckandet i förvarningen inför Rysslands Ukraina-invasion. Och säger att ja, men det här gick inte bra, så därför måste omstrukturera och då kommer det alltid gå mycket bättre. Ja, men de där två sakerna hänger inte naturligt samman med varandra. Och man kan inte heller leda i bevis att en omstrukturerad underrättelsetjänst skulle ha löst den här uppgiften bättre.
Musts misslyckande, det är ingenting som den svenska regeringen gör en stor grej av idag när beslutet redan är taget. Och på kritiken mot att det hastas fram i en osäker tid så svarar utrikesminister Maria Malmer Stenegard att det snarare är en bra tidpunkt. Citat, vi befinner oss i ett tidsfönster där Ryssland ännu inte med full kraft kan rikta sin uppmärksamhet mot Sverige och vårt närområde. Att skjuta upp reformen löser inga problem utan innebär snarare en betydande risktagning. Slutcitat.
It concludes that Iraq has chemical and biological weapons. That Saddam has continued to produce them. That he has existing and active military plans for the use of chemical and biological weapons.
I september 2002 står den brittiska premiärministern Tony Blair i parlamentet och slår fast att Irak har massförstörelsevapen. Det har både brittiska MI6 och CIA information om. Det här leder till att Storbritannien och USA startar krig i Irak.
I'm aware of course that people are going to have to take elements of this on the good faith of our intelligence services.
Den här invasionen fick ju helt förödande konsekvenser på många sätt. Och det här spökar i underrättelsevärlden än idag.
Det här förlorar USA mycket av sin trovärdighet. Och det slår tillbaka under lång tid det här. Alltså förlora trovärdighet i underrättelsefrågor tar lång tid att återta.
Och när USA och Storbritannien då kommer med nya bergsäkra uppgifter 20 år senare om Ukraina, har Sverige, Frankrike och Tyskland svårt att lita på amerikanerna. Underrättelseprofessor Wilhelm Agrell.
Ni säger att ni har jättebra underrättelseunderlag. Det sa ni också när det gäller Saddam Hussein och massförstörelsevapen. Och se vad det blev ingenting av det hela. Det tror jag nog är huvudförklaringen till att många var väldigt tveksamma när amerikanerna drar på stora larmtrumman. Slår på stora larmtrumman.
En annan sak som skaver när Must får så hård kritik, det är ju att de svenska politikerna inte tar på sig något ansvar. Must får ta hela smällen trots att beslutet låg hos regeringen.
Det måste ju ha varit fler än Must som gjorde bedömningar. Alltså FRA måste ha haft en uppfattning. FOI måste ha haft en uppfattning. Jag vet inte vad ambassaden i Moskva exempelvis gjorde för bedömning.
Och när vi ändå är i farten med att ta Musts parti här då...
Ja, kör på.
har de ju faktiskt under flera år före invasionen varnat för Ryssland. Och det har politikerna valt att rycka på axlarna åt. Stefan Kristiansson som var högste mustchef 2007 till 2012.
Försvarsberedningen skrev i en rapport som heter Allvarstid i 2023 att det har under lång tid funnits information och analyser angående Ryssland som har pekat på vilket hot de kan utgöra både mot Sverige, mot Europa och omvärlden. Och sen skriver man att man har under lång tid valt att ha en mer optimistisk syn på utvecklingen.
Den stora frågan i den här omorganisationen är ju såklart var den svenska motsvarigheten till James Bond kommer hamna, Claes.
Ja, det tycker du är den stora frågan. Eller Carl Hamilton kanske, Jan Guillous karaktär som han skrev om i så många böcker och som så många svenskar har sträckläst.
Mm.
Det ligger faktiskt i nationens intresse.
I de här böckerna och filmerna så tillhör Hamilton den superhemliga sektionen för särskild inhämtning som sen byter namn till KSI som hamnar på must när det bildas 1994.
Mm, det här är ju en högst verklig organisation som fortfarande finns, vad vi vet i alla fall.
Ja, och det är på KSI som Sveriges agenter och operatörer hanteras, även i verkligheten.
Ja, eller spioner som fienden kallar dem för.
Den omfattas av hög sekretess och jag vill inte närmare gå in på hur de fungerar, vad de gör och vad det skulle innebära om de nu flyttades från MUST till någon annan enhet.
Ja, alltså den gamle underrättelsechefen här, Stefan Kristiansson, blir ju rätt obekväm när KSI kommer på tal. Det har ju varit genomgående så när vi pratat med folk till det här avsnittet.
Ja.
Det är väldigt få som vill ställa upp och prata. Och absolut inte prata om KSI.
Nej, och Försvarsmakten, de vill ju inte vara med och prata överhuvudtaget. De tackade nej.
Precis. I Carl Bildts utredning så står det väldigt tydligt i alla fall att KSI ska flyttas från MUST till den nya civila underrättelsemyndigheten. Men när han får frågor om det här från journalister, nej, då vill inte han heller prata om KSI.
KSI verkar vara lite som Voldemort. Ingen vill nämna det vid namn.
En farhåga som finns nu när en del av MUST bryts ut och hamnar på den här civila underrättelsetjänsten, det är att man kommer för nära politiken, även rent geografiskt faktiskt.
Det där är ett klassiskt problem som faktiskt finns i alla länder.
Är det ingen slump att brittiska MI6 ligger en bra bit från regeringskvarteren i London och att CIA har kontor i Langley på behörigt avstånd från Washington?
Mm, man vill liksom inte springa ihop med uppdragsgivarna där vid kaffeautomaten eller på kontorstoan kanske.
Nej.
Ligger man för nära den exekutiva makten så riskerar man en så kallad politisering. Det vill säga att politikerna, politiska ledningen styr för mycket eller att underrättelsetjänsten anpassar sig för mycket efter de politiska vindarna. Och det är inte bra. För underrättelsetjänsten måste vara tänka själv så att säga. Göra sina egna bedömningar, inte hålla fingret i vinden om vad som är lämpligt.
Och just av den här anledningen så kan det vara lite oroväckande att just politikerna använder MUSTs misslyckade analys av Ukraina som skäl till att göra en stor förändring.
När man tar en händelse som förevändning för att genomföra åtgärder på organisatoriska området som man ändå skulle vilja genomföra av andra skäl.
Och det kanske snarare behövs en kulturförändring för att bli bättre på att göra underrättelseanalyser i framtiden än en ny myndighet. Spionprofessorn Wilhelm Agrell.
Problemet är hur man tänkte, inte hur man var organiserad. Det är två olika saker.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här avsnittet släpper vi den 9 december 2025.
Och vill du höra mer om spionernas värld så har vi gjort några avsnitt om det tidigare. Det är bara att söka i Sveriges Radio-appen så hittar du flera exempel där.
Tekniker var Mats Jonsson, producent Kalle Glas och jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson.